alltid varit the bad guy, eller hur ska jag säga. Jag har alltid varit den som har svårt att vara tyst sådär i klassen. Och jag har haft problem med läs- och skrivsvårigheter. Jag har gått i OPS-klass och sådär. Så det har väl inte varit helt, helt enkelt. Så det var ju en revansch liksom.
Det började med ett ovanligt smalt bokförlag. De gav ut böcker i verkligt blygsamma upplagor. Biografier över bortglömda svenska folkbildare. Översatt afrikansk poesi. Småländsk samhällskritik. Förlaget fanns i den lilla Ölandsgårdens drängstuga. För att inrama poesikvällar och annat började Gunnar koka soppa i gårdens hönshus. Han kallade det poesikackel. Snart blev det också filosofikackel. Kvällarna blev populära. Sönerna och Agneta involverades. Därefter har den lilla gården i Västra Sörby upplevt en tillväxt av sällan skådat slag. Sönerna trycker på och gästerna likaså. Idag är familjeföretaget Kackelstugan en formidabel nöjesmetropol på Öland. De har eget ölbryggeri, egen vinimport, galleri, förlag, konsertlada med toppartister sommaren lång och egen prisbelönt restaurang. Det här är ett avsnitt om konsten att förverkliga idéer. Välkommen att kackla i firman och jag, Gunnar Aldestam.
Tack ska du ha.
Ditt liv verkar ha varit fullt av projekt ända sedan unga år. I boken om Kackelstugan läste jag att du köpte en biograf för 300 spänn när du var 20 år. Den skulle ändå rivas. Därefter har du bland annat hållit på med maskodling, grisuppfödning, laxodling, med att starta folkhögskola i Sydafrika, arrangera öländska tidsresor, du har importerat motorcyklar från Ryssland och byggt egenkonstruerade äggkläckningsmaskiner. Vad är det som händer när du får en ny idé?
Jag brukar snurra på mustaschen. Då säger min fru så här till mig att nu är det någonting på gång igen. Och jag håller på att snurra på min lilla mustasch här, och då varje gång har min fru blivit lika orolig. Nu händer det något. Så att det är faktiskt, det händer. Och sen är jag också så där att jag går och tänker på det ganska länge. För jag vill inte liksom bara gå ut och säga, nu har jag en idé och sen så blir ingenting av den. Utan jag har också ett annat ordspråk som jag använder ofta. Snacka går ju, men snacka så det går är en jävla skillnad. Och det här att faktiskt genomföra det som man har som en idé, det har varit en viktig ledstjärna för mig.
Ja, för jag kan tänka mig att många som har så här mycket idéer som du har, de kanske nästan skäms över det. Eller att man har liksom icke en galen panna som har så mycket idéer. Men du, det tycker jag var lite intressant. Du berättar om alla de här idéerna från maskskolning och alltihop utan, ja, det är du liksom.
Ja, utan skyddsnät. Saken är ju den att när man har så här många idéer som jag har haft, så måste man ju också, man måste liksom ha erövrat någon form av trygghet och tro på sin egen förmåga, va? Och det är precis som du säger, när man kommer ifrån en tradition och en historia och en kultur som säger att, ja, att man inte ska vara något, eller man ska tro inte att du är något, rättare sagt, då det är därför jag går, jag snurrar på mustaschen lite grann och liksom, jag går inte att prata vitt och brett om det, utan jag gör det gärna när jag har gjort det. Men inte innan, för då blir det lätt. Exemplet när vi flyttade ner och skulle bygga det nya samhället nere på första gången, 69. Då så var det ju massor med människor som pratade. Det var ju gröna vågen då, va? Alla skulle, men de jag kände och min omgivning, man skulle flytta till landet. Och det var hemskt många som pratade om att flytta till landet. Det var hemskt få som gjorde det. Men jag och Tobbe, en kompis till mig, då, vi gjorde det. Vi flyttade ifrån Stockholm. Jag hade köpt en tomt, eller fått köpa en tomt nere på Öland. För att jag hade jobbat där, jag växte upp där, alla somrar, alla lov och sådär. Och då fick jag köpa en tomt av en bonde för 1 krona kvadraten. Det var billigt, alltså, även då. Och då sa vi det att här börjar vi att bygga vårt samhälle.
Gunnar, du säger här ska vi bygga vårt samhälle. Det låter som Karl Oskar ungefär. Karl Oskar och Kristina i Amerika. Alltså, och du var ju, du har varit inne på det här lite med i dina böcker också, utopier. Alltså du växte upp i familjehotellet i Hässelby som var ett av Sveriges första kollektivhus. Och det var, har du beskrivit, nästan som en utopi.
Ja, det var ju hemskt mycket. Han som byggde familjehotellet, han hette Olle Enqvist. Han var en stor utopist och han byggde ju faktiskt, ja, om inte det första kollektivhuset, så han var med om det. Och det var ju på John Erikssonsgatan i Stockholm. Och det här som jag växte upp i, det var ju då på 50-talet. Och det skulle bli det var hans livsverk på något sätt. Han skulle visa allt det här som han hade tänkt på och utveckla det. Och det var ju ett stort kollektivhus. Det var 378 lägenheter och det var ju ungefär 1000 personer som bodde i det här huset. Och det var då med gemensamhetsanläggningar. Det fanns kvällsöppet affär, det fanns en sjuksyra, det fanns alla möjliga olika sociala anordningar. Så man kan säga att det här huset var som ett samhälle i samhället ute i Hässelby. Va? Alltså vi hade dagis, vi hade fritids, vi hade en gemensam matsal. Man käkade 24 måltider där. Han byggde det här faktiskt från början. Han tänkte att det var alltså på 50-talet ensamstående kvinnor med barn. Att man skulle kunna jobba och att barnen kunde gå på dagis och på fritids och sådär. Va? Så det fanns en idé som styrde det här då. Och jag hade det hemskt bra. Först hade det jobbigt också att vara dagisbarn och morsan var borta och allting sådär. Jag hade ingen farsa.
Du har beskrivit det här att din mamma hade det tufft. Du var ju skilsmässobarn alltså. Så du var en av dessa barn som växte upp i detta idealsamhälle i kollektivhuset med en ensamstående mamma och en bror, va?
Ja, det stämmer.
Och när jag läser om din barndom, för du har skrivit lite i dina böcker, så låter det som det var alla samhällsklasser samtidigt, och var det så eller?
Ja, nej, men det var ju mycket så, det var i alla fall alla, massor med olika kategorier som man träffade, alltså nu pratar jag om åldersmässigt och strukturer på familjen, men det var mycket journalister som bodde där, alltså, på slutet i alla fall. Jag bodde ju 2 perioder, dels som vuxen i huset och sen så som att jag växte upp i huset, va. Men det var en salig blandning och det var ett kaosart, alltså kaos till och från. Alltså det var, vi var ju, hela huset var ju vårt så att säga. Ja. Så att jag kommer ihåg en situation när jag var vuxen och kom tillbaka, så jag tyckte det inte var konstigt, så skulle jag gå in i hissen i en av de här husen. Och då när jag kommer in så var det några barn som hade byggt liksom en koja i hela hissen, va. Och då så tänkte jag så här, för mig kändes det rätt naturligt i och för sig, va? Men barnen åkte upp och ner hela söndag morgonen där och hade saft och bullar och pratade med alla som kom in i hissen och sådär. Det var inte onormalt om man säger så.
Nej. Men du växte upp där och på somrarna så var du på Öland i Bonbyn. Och du hade en pappa som du inte såg så ofta som var statssekreterare under Gunnar Sträng. Hade gjort superkarriär måste han ha gjort, va?
Ja, det gjorde han. Men han kom ju från hemskt enkla förhållanden. Och sen så läste han då i Uppsala. Han hade läshuvud, sa man på den tiden. Och min farfar var ju då skomakare faktiskt. Och sen så blev han vårdare på ett mentalsjukhus i Strängnäs. Och min farmor, hon kom ifrån Dorotea. Hon var same. så att i det här, och då satsar de på just min pappa då, eftersom han hade läshuvud när han gick i Uppsala och läste då. Och sen kom han in i statsförvaltningen. Han blev ämbetsman. Men han gjorde nog hemskt ovanligt, för att om man säger statssekreterare så är man ju partipolitisk. Det brukar alla statssekreterare vara. Men han sa innan han utnämndes då att jag hävdar rätten att fortfarande få vara ämbetsman. Så han är en av de få ämbetsmännen faktiskt som inte har varit alltså partipolitiskt på det sättet.
Men så hade du på mammas sida så hade du varit klassresa åt andra hållet. Hon kom från en adelsfamilj.
Ja, adel, men hon hade hela, finns ett helt träd och det är knutet till adeln, fint folk. Hon bodde i Äppelviken och hennes pappa var ju någon bankmänniska. Det var fint då. Det var ju huvudtaget jävligt fint där. Så hon kommer från jättefina förhållanden. Men när de skildes då, min pappa då och hon då, så då blev hon kontorist och kontorist på barnavårdsnämnden. Så jag fick alltid höra det, om du inte är snäll, då kommer du till barnavårdsnämnden. Då kommer du till uppfostringsanstalt.
Och under knappa omständigheter, du har skrivit att kylskåpet var ofta tomt.
Ja. Det var det. Det var, jag började ju jobba i kollektivhus när jag var 13 år. Och då jobbade jag i disken. Och diska. Så jag fick ju lite pengar. Så gick jag ner och köpte lite mat. Så jag hade lite grann. Det var mycket kaviar och fransker. Men det var tufft faktiskt. Men å andra sidan så hade man också de här kupongerna. Man hade ju 24 kuponger då, som man gick ju ner och käkade då i matsalen tillsammans med sina kompisar och sådär, va. Så att det fanns ju en trygghet så. Jag visste ju att jag skulle inte vara utan mat. Men det var min kökskarriär började där faktiskt.
Och när du var 13 år och började jobba så hjälpte du till att köpa mat? Alltså,
ja, jo. Men köpa mat, det var ju mest till mig själv. Mm. Men visst gjorde jag det. Mm. Så var det. Men det var inte så att jag var ingen fattig så uppväxt. Men det var knapert och mamma hade ju en jättelåg lön och sådär, och det kostade ju att bo och det kostade ju i huset och sådär, va. Men hon var ju trygg också, att ja, man bodde ju tryggt och säkert och man hade många kompisar och liknande situation och sådär, va. Så att ja.
Ja, det var också din pappa, genom din pappa som du hamnade på Öland, va?
Ja, min pappa han köpte det här sommarhuset, eller en gård var det, en avstyckad gård i Västra Sörby. Och där växte jag upp alla somrar, alla lov och allting sånt där. Och där, det var liksom guld för mig. Det var fantastiska somrar. Sedan så ville jag hela tiden tillbaks. Så 77 så köpte jag och min fru Agneta då, köpte den här gården som nu är Kackestugan. Och jag ville ju flytta dit direkt. Men då sa min fru, nej, vi ska inte dit. För att jag vill inte bo på landet. Men sommarstuga är okej. Så vi flyttade till Kalmar. Så jag bodde i Kalmar i 10 år. Och så hade vi det som sommarställe. Men under tiden så började vi bygga upp Kackestugan då. Så vi hade varmt och kallt vatten. Eller hade vi vatten inne, vi hade toalett och sådär då. Så 91 så flyttade vi till mer fast. Eller då bosatte vi oss på Öland. Men det tog 12 år innan frun. Jag fick henne över bron så att säga. Det var ett jävla jobb.
Men du, vad var du hade upplevt i Ölandsbyn som barn som gjorde att du absolut ville tillbaka?
Jag sprang ju in och ut i gårdarna där, va? Och det var jordbruket, då var ju hela byn, det fanns ju kor och hästar och djur och får i varenda gård. Så det var en levande by då. Och jag tyckte om djur, alltid tyckte om djur. Och jag alltid tyckte om att lyssna på folks berättelser. Det fanns ju många berättelser som helst, alltså. Så nu, jag är 70 år nu, 71 blev jag väl, eller ja, någonting sånt. Så någon sa till mig häromdagen att du är nu äldst i byn, Gunnar. Så okej. Så stockholmare jag är liksom. För det var ju det här att när man är stockholmare, då är man stockholmare i 3 generationer på Öland innan man blir ölänning då. Men för mig var det naturligt att komma tillbaka till den här byn som han gav mig så mycket. Så när vi flyttade tillbaks dit mer permanent, då ville jag göra något. Och det var då jag började med bokförlaget, det började innan mitten på 80-talet, så startade vi ett bokförlag som heter Bildningsförlaget.
Varför heter det Bildningsförlaget? Vad var tanken?
Alltså, eftersom jag är liksom folkbildare, eller rättare sagt, jag blev ju det mer och mer. Jag blev ju folkhögskollärare sen när jag hade varit på Mariakliniken och sådär, va. Men då blev jag ju folkhögskollärare, var intresserad av bildningsfrågor och intresserad av det här folkhemmet som jag såg liksom höll på att försvinna på något sätt, va. Och då var det naturligt att kalla det för Bildningsförlaget. För bildning för mig, det är att forma och skapa någonting nytt som inte har skapats av någon annan tidigare. Att hålla på och säga, då hade jag jobbat på Mariakliniken i 10 år. Och jag var så trött på det, för att om man försöker komma bort ifrån drogerna och allt det där, då är man ju tvungen att säga samma sak varje dag. Alltså, du ska inte dricka. Du ska inte knarka. Du ska inte leva på det där sättet. Du ska leva så här, va. Så jag var liksom helt färdig med vård och behandling ändå, tyckte jag, efter 10 år. Och så när jag kom till Öland då, jag blev ju kurator något år eller så, åkte runt på olika skolor. Men det var inte det jag ville, utan då ville jag bli lärare. Och 10 år senare så fick jag en sån formell utbildning uppe i Linköping. Men jag ville liksom, så därför så blev det naturligt. Så tyckte jag så här, att de här gamla folkbildarna, jag pratar om Ellen Key, Alfa Ahlberg, Gunnar Hirdman, Richard Sandler, ja, name it, så. De hade ingen plats i det samhället. Nu pratar vi alltså 90-tal, slutet 80-tal, början 90-tal. De nämndes aldrig, utan det var på något sätt som de hade glömts bort. Och därför så startade jag det här förlaget, för jag ville då att de här rösterna skulle höras igen. Och då började vi ge ut böcker. Så det blev en 60-tal böcker, eller skrifter och böcker.
Jag var ju där i ett tidigt skede, alltså när det var böcker om smala böcker om folkbildare i små upplagor och du kokade soppa. Mm. Men vad är det som har hänt på Kackestugan efter det?
Ja, det som har hänt är ju ganska osannolikt egentligen, men det var väl liksom också någon tro på att om man gör någonting, alltså i liten skala, tillräckligt bra, då så kan man, för vi ska veta det, att Kackestugan ligger mitt på Öland, på en återvändsgata. Alltså det finns, det är en liten by, en liten bomby. Det var mycket mindre, det fanns ingen bensinstation, ingenting sånt.
Utan de flesta, det är mest ute i skogen. Ja, på Öland ligger de flesta byar vid havet. Ja, här gör inte
det ligger
det.
Mitt inne i Mittlandskogen. Och sen är det bara slut, stopp. Och så det var, bara det var ju, tyckte jag, ett spännande projekt. Jag kan också säga det, att det var ingen i byn. De trodde det var den här galna stockholmaren som skulle starta. Det kommer aldrig att gå. Nu när jag träffar dem, så samma människor säger så här: Gunnar, vi trodde på dig hela tiden. Vi visste att det här skulle gå. Och jag har hört från precis samma människor, precis tvärtom. Men vad som hände, det var ju då helt enkelt att det här sakta, för det har, alltså utvecklingen har gått sakta. Vi har kunnat kontrollera det här. Vi har inte tagit några lån egentligen alls, utan det är pengarna vi har tjänat på sommaren, eller från början var det så. Pengarna vi har tjänat på sommaren, de gick direkt in i verksamheten. Vi byggde ett rum till, vi fixade till köket, vi gjorde det. Så sakta, sakta så växte och blev större och större. Sen för ungefär, kan det vara 15 år sedan eller någonting sånt där, vi hade en del musik och vi hade, som du sa också, vi hade poesikvällar och lite olika, ja, konstutställningar lite grann och sådär, va. Men då började det var faktiskt Willie Crawford som var vår första kändis, alltså rikskändis. Och sen kom Ola Magnell, vet jag. Och så började de att prata med varandra, med sina kompisar. Det är som snickare eller vad som helst. Musiker pratar med musiker. Och så kom det fler och fler och fler. Sen kom min son in i sammanhanget. Han tyckte det här var en av dem, jag har 3. Och han tyckte det här var jävligt spännande. Jättespännande. Så han fortsatte det här. Så att han har ju liksom, sen det har utökats varje sommar med nya. Men det är ju liksom så här, kackestugan är ju ett begrepp i musikvärlden.
Ja, nu har ni ju liksom toppartister varje kväll, ja, hela somrarna.
Vi har ju nu en 40 somrar, så hade vi väl över 40 spelningar. Och det är ju Sveriges musikelit faktiskt. Och det har vi ju, och det är ju mycket på grund av Pelles kontaktnät och sådär. Men alltså, kackestugan är ju så mycket mer än bara musik. Det är ju det jag pratar om. Att det är ju liksom ett ställe där man kan komma, där det finns böcker, där det finns konst, där det finns poesi kanske. Där det finns, ja, man ska aldrig känna sig, alltså, att man ska alltid få uppleva att man får vara sig själv. Det är alltså inte en massa olika så här, du ska bete dig så, du ska vara det. Man får väl inte vara otrevlig eller dum, men man ska uppleva sig att här trivs jag. Det är det handlar om, tycker jag. Och det här har ju tydligen då, ja, lyckats ganska bra.
Du kallar det för ett bildningscentrum. Mm. Vi andra kallar väl det för en restaurang och en nöjesställe. Men hur menar du med att kackestugan är ett bildningscentrum?
Nej, och det har ju att göra med det här som jag pratar om, eller har pratat om. Det handlar ju om att där är någonstans där man kan uppleva att man kan uppleva något nytt som man inte har tänkt tidigare eller som man inte har reflekterat över. Att man liksom, bildning är ju ett begrepp som har ju funnits, folkbildning, alltså ordet folkbildning finns ju inte på något annat språk. Alltså engelskan, people's education, nej, det är inte folkbildning. Alltså det är ett unikt svenskt begrepp. Så nu med om jag skriver om folkbildning, och inte bara jag utan även på Folkbildningsrådet, så har man tagit bort det där people's education, för man har ju förstått där också att det är inte folkbildning. Folkbildning är har ett eget ord, och det är folkbildning. Så när jag skriver det på engelska så använder jag ordet folkbildning. Folkbildning är att det som man sysslar med på folkhögskolor, nu pratar jag om alla folkhögskolor, alltså både frireligiösa, arbetarrörelsen, alla de här folkhögskolorna. Alla folkhögskolor, det finns ju landstingsfolkhögskolor. Men sen finns ju hela studieförbundsvärlden. Det är ju det här som är samlat. Det är svensk folkbildning. Det håller ju faktiskt folk på med utan att veta att det är folkbildning.
Men är liksom Ola Magnell sånger folkbildning?
I allra högsta grad. Om vi tar Ola Magnell, så är han en av våra minst uppskattade poeter, skulle jag vilja säga. Nej, men inte minst uppskattade, tvärtom. Men, inte tvärtom, men han, om man lyssnar på hans texter, så är det i allra högsta grad folkbildning.
Ja, men nu kan jag förstå lite hur du menar med bildningscentrum. För att ge ut poesi i bokform, eller att låta artister, musikpoeter, eller vi ska säga, alltså singer-songwriter som Ola Magnell, sjunga sina texter på svenska. Det är väldigt besläktat. Mm. Det är så du ser det lite.
Precis, ja. Så ser jag det. Och det är en viktig, viktig del av vårt kulturarv. Och jag menar, musiken, titta på det svenska musikundret. Det är ju kommunal musikskola, det är alla de här studieförbunden, det är där man har gått. Alltså, det är i allra högsta grad folkbildning. Men som du säger, jag tror inte det är många som förstår vad ett bildningscentrum är. Eller bildningscentrum. Det var därför jag började ut de här böckerna. Folk förstår ju fortfarande inte vad det är. Jag ger ju inte upp, va? Och det här handlar inte om att tjäna pengar så, utan det här handlar om att fortsätta ett kulturarv helt enkelt. På ett speciellt sätt. Och innan, vi tjänade väl aldrig några pengar. Det var ju först de senaste 15 åren som vi har fått in lite mera att röra oss med, va? Och börja anställa folk. Och eftersom verksamheten växer, så måste ju omsättningen växa också. Sådär, va? Men det blir ju ett sätt också att förverkliga en idé. För mig är det här, alltså, det handlar om att förverkliga idéer. Det är himla mycket folkbildning för mig. Det är klart man måste ha pengar. Det var ju så jag började laga mat. För jag såg att vi hade ju inga pengar. Och då ställde jag mig i köket och lagade mat. Ja, Och namnet kom då Kackelstugan.
Och dina idéer. Ja, dina idéer. Alltså från, du växte upp i denna utopi, om det är liksom arkitektritade utopi om det nästan det ideala samhället. Och sen kom du till folkhögskolan, folkhögskolevärlden som också var någon slags, i alla fall pedagogisk utopi det byggde på från början. Och sen pratade du om längtan efter att bygga sin egen utopi. Hur ser din utopi ut?
Min utopi ser nog ut så att jag vill att så många människor som möjligt ska bli och vara delaktiga i det här samhället, i den här, kallar det för utopin då, men att man ändå ska få möjlighet att växa och utvecklas utifrån ens egna förutsättningar. Och man ska känna sig framförallt, det är ett slitet ord det här med delaktighet, men att man känner sig bara en del av ett större perspektiv. Och det är väl det som jag har jobbat för, att liksom få folk att känna sig när de kommer till Kackelstugan, som jag säger. De ska känna sig hemma, som jag säger. De ska kunna känna sig att de har möjlighet att utvecklas. Och det där var jag lite trött på folkhögskolan, för jag tyckte det blev mer och mer kursinriktat, va? Det blev mer och mer sådär, ja, köpa, sälja kurser. Och det var liksom inte min grej.
Och på Kackelstugan så har du bordsdukar där man kan skriva ner tankar och dikter, och ibland ramar du in dem på väggen.
Ja, jag blev faktiskt utslängd här förra året från mitt tyckeri. Där ville sönerna bygga ett kök. Nej, sa jag. Vi ska kvar vårt gamla lilla kök. Men lika fullt, jag var tvungen att flytta tyckeriet. Tyckeriet är då alltså, på bordsdukarna så finns det en glasskiva. Och sen på glasskivan där så finns det en duk, papper. En tyckduk. Och då har folk under 20 år mer skrivit ner sina tyck. Och det kan vara allt möjligt. Så på hösten så samlar jag ihop alla de här tycken. Och sen så har jag liksom sagt olika rubriker på dem. Så står det också på duken. De här tycken, de kan bli till tryck. Och så samlar jag ihop dem. Och sen så har jag då, sätter jag olika rubriker. Poetiska tyck, internationella tyck, politiska tyck. Allt möjliga olika rubriker. Och sen har jag faktiskt gjort det. Att en del av de här tycken, de har kommit ut i Kackelboken som vi ger ut varje år nu. Så att de här tycken, de finns, och tycken ligger ju på dukarna. Så när jag blev utslängd, för att återkomma till det från mina söner, då öppnade jag, där vi hade galleriet tidigare, då öppnade jag en annan lokal. Där öppnade jag då, det är det senare, ett galleri. Galleri, alltså galleri. Och ett tyckeri. Och i tyckeriet så finns de här borden fortfarande. Man kan tycka vidare. Men sen har vi liksom, det är också ett bibliotek. Och det är också då ett galleri där vi har konstutställningar fortfarande. Men det har blivit en mycket behaglig plats där man kan sitta. Jag tror inte du har sett det bara 2-3 år gammalt.
Nej, jag har inte varit där sist.
Nej.
Jag tänkte på det här med företaget, för nu är det ju ett familjeföretag. Du berättade att din son Pelle sköter bokningarna, och som jag förstått det så din son Robban har varit kock, va? Och Jonas är också involverad i bygga bland annat. Va? Hur är, det här drömmer väl många företagare om, att kunna ha ett företag med hela familjen, men hur är det?
Det är ju inte helt lätt alltid. Men jag vill bara ta en kort historik. Så började ju med som en ekonomisk förening. Under de första åren, ganska många år, 10 år kanske. Och sen så när maten började komma igång, så bildade vi om det till ett handelsbolag. Och för 10 år sedan någonting, då så sa min revisor, du kan inte hålla på så här längre, det går inte. Ni måste bilda ett aktiebolag. Åh fan, så ja. De där, ska det bli någon kapitalist? Och, vad fan är det här? Ja, hur ska jag göra? Och då hade jag min familj. Ja, och då sa jag så här då att du Pelle, en av sönerna, du får 25%. Robban, en annan son, du får 25%. Min fru, 25%. Och jag, 25%. Och det betyder då att vi har ett aktiebolag som består av fyra delar. 25, 25, 25, 25. Jag visste ju att det här var helt åt helvete. Jag skulle ha tagit 26%. Men för att hålla liksom skutan gående, för att hålla diskussionerna höga, för att liksom fortfarande, och det har precis blivit så. Du frågar, det är inte så lätt att ha ett aktiebolag där det är ingen som har majoritet, utan då måste man bilda konstellationer. Så ibland så går sönerna då till min fru, försöker få det, då blir det ju 3-1. Eller jag går, då blir så det gäller att få 51%. Och då måste man ha tre med sig. Och det är ibland ett enormt liv i frukosten. Men alla känner att de är delaktiga.
Men hur gör ni till exempel, om då en son är ansvarig för städ och vi är inte nöjda med lokalvården här på firman. Alltså då kan man ju byta lokalvårdare ansvarig, ja, i en vanlig firma. Men nu är ni ett familjeföretag. Hur gör ni de här situationerna?
Ja, det blir ju ett jävla liv som jag sa. Och så småningom så är man ju tvungen. Ja, men det var samma sak som jag berättade om köket. Jag visste, jag var nerröstad. Jag kunde ju inte ha kvar kackestugan där jag ville ha, alltså, vad heter det, tyckeriet. Då var jag tvungen att flytta, för jag hade ju tre stycken emot mig. Det var bara typ packa ihop. Och så gjorde jag nog ännu bättre, tycker jag, när jag kom till nästa rum, så att säga. Va? Så jag fick ju ändå ha det kvar, fast på ett annat sätt. Det är ju så där man får tänka. Eller?
Du återuppstår på ett nytt sätt.
Ja, ja, precis.
Du har ju också beskrivit det här, att liksom, i organisationer är två sorter. Det är byggare och administratörer. Ja. Och du kallar dig för byggare. Vad är en byggare för något?
Ja, en byggare är just det som jag har pratat om. Det vill säga, det är en som försöker göra någonting nytt. Att bygga ett hus, det börjar ju med en grund. Och sen så bygger du väggar och allting sånt där. Och så kan du se resultatet. Men om du är administratör, då så ser du till att alla de här sakerna fungerar på något sätt. Du administrerar, du gör liksom... Ja, gör bokföring eller vad fan du nu gör. Ja, men du liksom, du är inte så förändringsbenägen, utan du administrerar. Och om man tittar sig runt omkring, så tittar man så här. Ja, är det här en byggare jag pratar med nu? Eller är det här en administratör? Alltså, vilket är roligast? Ja, i min värld så är det ju mycket roligare att vara byggare faktiskt. Men för att de skapar något nytt.
Alltså. Men byggaren är väl ganska hjälplös utan administratören?
Ja, precis. Det är därför det här funkar. Min fru är administratör och jag är byggare. Min fru är nu gör jag inte så ofta, men nu snurrar jag på den här mustaschen. Inte en grej till.
Är det Agneta som håller ihop alltihop?
Ja, det tror jag. Det är väl som de flesta familjen här. Det är mamma.
Hon håller ihop både firman och familjen?
Ja, så är det. Hon är ju utan henne. Då hade det inte... Men hon har ju suttit i riksdagen i 12 år och varit borta i länge och sådär. Men visst är det hon som har, ja.
Som det är ju rätt så stämmer. Intressant med dig, Gunnar. Agneta finns kvar genom hela livet. Mm. Och Västra Sörby finns också kvar genom hela livet. Och ekonomin, när du beskriver den nu, är ju väldigt försiktig. Inga lån och sådär. Mm. Annars så får man ju intryck av att du är väldigt vidlyftig. En liksom galen panna. Det kommer idéer hela tiden. Mm. Det här är en alldeles vild människa. Mm. Men det är en sida av dig. En annan sida är inte alls särskilt vild egentligen.
Nej, det är, annars, jag tror inte att... Jag tror att man... Eller det har jag lärt mig genom livet på något sätt. Att man måste liksom se till att saker och ting faktiskt också kan, så att säga, administreras, om man säger så. Nej, men att man kan... Att man har en struktur. Jag är ju hemskt försiktig att ta lån och sådär, va. Och det beror ju på min farmor sa till mig, eller min farfar. Alltså, man ska, ja, det är en gamla klassiska att man ska liksom ha pengar för att kunna göra någonting. Eller ha en idé, eller tro på den. Men det är inte så att jag tar en massa lån hit och dit. Eller har aldrig gjort. Utan vi försöker, eller har försökt hela tiden, att hålla sig på. Och det här handlar ju om att fortfarande vara... Att inte, det har varit en av mina viktigaste saker, att inte ägas av banken. Att banken ska inte äga mig. Det finns ingen annan som ska äga mig. Då måste jag ju kontrollera det, mina resurser som jag har. Va? Och det är grundläggande för mig. För att när man ska gå med mössan i hand till banken och säga så här, kan jag få lite lån? Och så här, det är en jävla skillnad om man äger något som har ett värde riktigt ordentligt. Nej, jag är jätteförsiktig där också. Men så här, sönerna är inte alls lika försiktiga som jag. Men det har ju... Vi är ju fyra.
Är sönerna byggare eller administratörer?
De är nog... De är hemskt olika, men de är, skulle jag vilja säga, byggare i allra högsta grad. Du sa lite fel där, för en av min son, han är faktiskt byggnadsingenjör. Efter många om och men. Så det är han ju. Men det är ju han som är ölproducenten. Det är han som har lärt sig göra öl. Det är han som är bryggmästare.
Vad heter han?
Han heter Robban.
Robban, ja.
Och Robban är den som nu ser till så att företaget går runt hela året. För vi säljer ju öl hela året. Och vi har ju inte öppet på kackestugan hela året. Nu är det ju då november. Nu har vi stängt. Vi öppnar igen till påsk. Men under hela året så kör vi ut öl till systembolagen i Kalmar län. Och för oss då så hoppas vi ju på att det nu är december i november. Ja, det är december imorgon. Att man ska börja med det här med gårdsförsäljning. För nu kommer ju förbättra våran ekonomi betydligt. Om folk kan komma dit och köpa öl och smaka öl och lära sig mer om öl och så här. Det har jag också hållit på med nu i slut. Men det är ju Robban som kan det här. Va? Så att det, han är ju en jätteviktig punkt. Han lever ju på det här. Pelle, han är ju liksom den som har, han är lik mig på det sättet. Han har en jävla massa idéer. Hela tiden så. Men han är ju inte, han är ju delägare som sagt. Och det är han som bokar alla artister. Mm. Och så är det Jonas, den tredje sonen. Han är ju den som är lite handikappad som han sa. Va? Mm. Jag vet inte vad de kallar det för. Så han är den mest sociala och den trevligaste vi har i hela familjen faktiskt. Han är bra.
Är han social med gästerna också då?
Oh ja. Han är ju inte bara med gästerna, utan han ringer till... Ja, Ola ringde han till förut. Han ringer ju till artisterna och sådär. Han gillar ju inte alla, men han får jättebra kontakt med vissa. Så han, alla vet vem Jonas är. Han bär och in musikinstrument och ut och pratar och sådär. Så att han är jätteviktig för artisterna, frågar först efter Jonas. Och sen efter mig. Så att där finns det ju. Och han gör så mycket jobb. Jag menar, han, det här som man inte ser, vet du. Bär ut flaskor, bär ut allt sånt där som behöver runt omkring hela verksamheten. Det är ju han som gör det. Fast han talar ju aldrig om det. Det är makalös person.
Hur ser kackestugan ut om 10 år? Nu är du över 70.
70. Ja, nu är det här problemet, va? Att hur fan ska man se till så att det liksom lever vidare då? Och där går jag och funderar på nu. Men det är ju ändå så att det ska vilja mycket till. De har vuxit upp i det här. Det blir ju inte samma sak som när jag hade det. Det begär jag inte heller. Men det kommer väl att ta sig en liten annan inriktning eller så. Men jag hoppas att det inte blir så att man... Eller jag försöker förhindra att man ska liksom spekulera bort hela idén. Men det tror jag inte. Det är ändå mina söner och det är min fru. Och sådär. Så jag tror att det kommer att leva vidare på något sätt. Det är jag övertygad om.
Men grabbarna kommer inte hålla på med bokutgivning med översatta afrikanska poeter.
Precis, inte någon av dem. Den här byggingenjören Robban då, han är ju i alla fall, han läser ju böcker i alla fall. Men han är också duktig på att bygga, va? Han är en jävel på att bygga. Jag har alltid varit the bad guy, eller hur man ska säga. Jag har alltid varit den som var svårt att vara tyst så där i klassen. Och jag har haft problem med läs- och skrivsvårigheter. Jag har gått i OPS-klass och sådär. Så det har väl inte varit helt enkelt. Så det var ju en revansch liksom. Jag var ju, jag tror jag när jag var 16-17 år så hade jag två böcker i min bokhylla i mitt rum. Det var Mickey Spillane tror jag det var. Alltså du vet, två stycken böcker hade jag. Men sen så när jag flyttade till farsan då, eller farsan i hans garage då, så han hade ju hela väggarna fulla av böcker. Och där läste jag ju in mig på alla klassiker sådär, under det året när jag också gick på folkhögskolan. Så jag är ju en, har ju gått den vägen faktiskt och lärt mig. Och sen så kom jag ju så småningom in på universitetet och jag har ju en akademisk examen och sådär, men inte, jag är inte socionom. Ändå jobbar jag på Mariakliniken i 10 år.
Nu är det en väldigt viktig fråga här, Gunnar.
Okay.
Mina barn är uppvuxna med att läsa Bengt Sidden Andersson på kvällarna. Siddens fotbollsdikter var nästan viktigare än Astrid Lindgrens sagor. Träffade du någonsin Sidden på riktigt?
Oh ja. Sidden, han gav ju ut sin första bok hos oss faktiskt. Siddens samlade verk har vi givit ut. Diktisar och krediter har vi givit ut. I den samlade verken så fanns ju mycket av de här fotbollsdikterna som du nämner. Men då Siddens fru, han dog ju, han var ju rätt ung då. När han var på en Rolling Stones-konsert här uppe i Stockholm. Och han fick han ett slaganfall som han för.
En stroke va?
Och det värsta var att då försvann ju den så att säga den kreativa delen av huvudet. Alltså det slogs ut va. Så att han levde ju fortfarande 6-7 år till då. Och nu är han ju död då. Men hans dikter var ju helt, han gav först ut dem på Sober förlag, men det var mer som häften. Men vi gav ju ut dem hos oss faktiskt som hans första riktiga bok då. Och det var en som heter, det var med barndikter, den heter Diktisar och krediter. Den gav vi ut, det var den första riktiga boken.
Så och då var han rörmokare i Läckeby?
Jajamensan, det var han ända tills han fick stroken. Och så han har ju varit hemma hos oss, han har ju varit med, så jag känner ju honom väl. Och vi hade ju rätt mycket kontakt då.
Vilken folkbildargärning att ni gav ut Sidden. Jag tycker det är en av de bästa poeterna jag bara vet alltså. Och fullständigt tidlös. Ja, han är precis lika aktuell nu som när han levde.
Absolut. Nej, det är en helt makalös poet alltså. Och just den här nära till, alltså de här fotbollsdikten, hela bollen ska ligga still va. Alltså bara komma på.
Ja, Tommy Svensson brukade ju läsa Sidden-dikter för landslaget som skulle komma i stämning innan matcherna.
Och jag vet att jag var och läste Kalmar FF hade ju Sidden också som en sån här huspoet va. Så att det har läst mycket Sidden, och på folkhögskolan har vi också läst mycket Sidden, och Sidden har varit hos oss på folkhögskolan, hållit föreläsningar vet du. Vi hade ungdomslinjen då när de här halvtrasiga ungarna, det var inte riktigt sant när jag lämnade Maria, så fortsatte jag ju med sådana ungar på skolan då också va. Och när de satt där alldeles tysta och Sidden pratade och höll föreläsning med honom, det var ju helt makalöst va. De älskade ju Sidden. Och det var liksom vägen in för flera av dem tror jag säkert. Jaha, poesi, kan det vara någonting sånt? Alltså som talade till dem va. För de förstod ju precis vad han sa. Det var inte så här intellektuellt långt borta som någonstans var. Utan det här var liksom down to earth på något sätt. Det var fantastiskt alltså.
Men hur ser du på de misslyckade projekten?
Alltså när det gäller så här samhällsprojekt så är det ju faktiskt saker och ting. Det är så många som är inblandade va. Det är så mycket som kan gå fel. Och det är ju det här Sydafrika-projektet till exempel som misslyckades. Och tillvida att man lade ner skolan efter 5 år. Titta på, jag jobbade med folkbildningen i Ungern. Jag jobbade med det i Ryssland, i Kaliningrad. Jag jobbade med det i Polen. Så här, va? Jag menar, vad har blivit med Polen? Vad har blivit med Ungern? Vad har blivit liksom så? Det är ju inte mitt fel att det har misslyckats. Förstår du? Alltså det är liksom, men det är ju inga lyckade projekt eftersom det ser ut som det gör i Sydafrika, i Polen, i Ungern. Ja, för att inte nämna Ryssland. Jag jobbar mycket i Kaliningrad då. Jag var jättemycket där. Vi startade studiecirklar där och engelskurser och dramakurser tror jag det var. En massa sådana olika. Men det har ju inte lyckats. De står ju inte på topplistan över demokrati. Vare sig Ryssland, Polen, Ungern och sådär. Men jag menar, vi var ju bara en liten del. Mm. Och där misslyckades ju vi. Absolut. Och B7 var inte heller någon större succé, skulle jag vilja säga. Det var ju ändå ett bredare perspektiv. Va? Men när det gäller kackestugan då, det är ju liksom greppbart. Va? Där har man väl misslyckats kanske lite, men i det stora hela så är det faktiskt en stor jävla succé. Alltså. Jag kan inte säga annat. Men om man nu tittar på omsättningen som du nämnde tidigare så är ju den, det har gått rätt bra ifrån 50 000 i årsomsättning till betydligt, betydligt mer nu. Så det har inte varit något dåligt projekt. Och det är ju faktiskt där jag har satt, det var jag som startade och det är tillsammans med familjen som vi byggt upp det här. Och det har ju varit ett jävligt lyckat projekt.
Och där har du varit kvar på den här lilla byn dit du fick komma som barn och som du har så mycket känslor till. Mm. Har det betydelse att det är just i Västra Sörby?
Ja, det har det absolut. Och men sen finns det också en idé, va? Att om man har någon bild i boken där när vi säger att Västra Sörby, jag har gjort en del som en jordglob. Och på den jordgloben så är det en tupp. Och så går strömmen ner till Västra Sörby, kackestugan. Titta på den när du kommer hem, om du ser boken. Och då har jag skrivit så att det är så att vi anser att kackestugan är centrum av jordklotet. Och det är ingen som kan säga att vi har fel eftersom jorden är rund. Så om du bestämmer någon annanstans på jordklubb att detta är centrum, så har du alldeles rätt du också. Men vi har lätt rätt att säga kackestugan är centrum av världen. Och det är ju faktiskt att gör man något tillräckligt seriöst och bra, eller med idéer och så vidare, då vet man att folk lyssnar på det. Alltså, då blir det någonting bra, även för andra. Va? Och det är just det här att man ska, för att liksom göra någonting bra, så måste man lägga ner en fruktansvärt massa arbete och engagemang. Och gör man det tillräckligt jävla bra, då kommer folk, lyssnar, ta del av det som du har att erbjuda. Och det har vi ju faktiskt lyckats med.
Då blir det jordens medelpunkt.
Det blir ju jordens medelpunkt. Det är ju faktiskt jordens medelpunkt. Men det finns många jordens medelpunkter. Så är det.
Tack för att du kom hit, Gunnar.
Tack så hemskt mycket. Det var roligt att få vara här.